Du lyssnar på Kyskhetsbältet av Åsa Nilssonne, uppläst av mig, Angela Kovacs. Prolog. Överläkaren drog med handen över ansiktet. Ta det en gång till. Mannen är död. Dödsorsaken är en massiv infarkt. Vi har några separata problem. För det första vet vi inte vem han är. För det andra hade han tagit Viagra i hög dos innan han dog. Samtidigt som han tog beta-blockerare, vilket möjligen kan vara skälet till infarkten. För det tredje är det en av dina läkare som har skrivit ut beta-blockeraren i förrgår. Överläkaren behövde tid att tänka. Han började därför med det som inte hade med honom att göra. Hur menar du att ni inte vet vem han är? Om vi har recepten, menar du? Den personen han påstod sig vara finns inte. Han hade tre pass, varav inget motsvarar hans ID-kort. Och nu är han död. Och vi vet inte ens vilken ambassad vi ska underrätta. Ambassad? När han var hos er var han grek, fast med svenskt medborgarskap. Det var ID-kortet, men identiteten stämmer inte, visade sig. Ett av hans pass är libanesiskt. Ett annat är från Costa Rica och enligt det tredje är han belgare. Och vi skrev ut beta-blockeraren här. Om inte receptet också är en förfalskning, verkar det vara så. Viagran då? Den verkar han ha haft med sig. Texten är på portugisiska. Kan du ge mig hans personnummer så ska jag se efter i hans journal. Jag återkommer. Överläkaren upptäckte att han var riktigt rädd. Så rädd som han inte hade varit på mycket, mycket länge. Kapitel 1. Idag har vi ett fall som lär komma på löpsedlarna. Gruppchef Daga Eriksson vid våldsroteln City såg ut över sina bleka medarbetare och gjorde en konstpaus. Det var måndag morgon, en av årets mörkaste dagar. Och som om inte det räckte hade temperaturen sjunkit dramatiskt under natten. Polisinspektör Monica Pedersen antog att chefen ville se intresserad och spända ansikten runt bordet. Men hon försökte inte ens att motsvara förväntningarna. Hösten hade varit den värsta hon kunde minnas. Brotten fler och grövre, stämningen på polishuset mer uppgiven. Konflikterna mellan kollegorna mer destruktiva. Till råga på allt frös hon fortfarande efter promenaden från tunnelbanan till Bergsgatan. Minus 14 hade varit illa nog i januari eller februari. I december fick kylan henne att känna sig lurad. Hon hann tänka medan hon väntade på fortsättningen. Löpsedlarna. Det betydde antagligen att någon hade förgripit sig på någon annan på ett så ovanligt eller förfärligt sätt att journalisterna vädrade lösnummerförsäljning. Det kunde också betyda att offret inte var av den vanligaste sorten. I värsta fall kunde det vara ett barn. Eller kanske bara någon som var känd. På pseudo-intim fot med några miljoner människor. Inget av alternativen tilltalade Monica. Hon hade aldrig dragits till det bizarra eller det otäcka. Hon hade inte adopterat kändisar som ställföreträdande syskon eller vänner. De få gånger hon hade stött på personer vars ansikten hon kände igen från film eller tv hade de verkat stöddiga och självsäkra på ett sätt som hade fått henne att känna sig ännu mer oansenlig än vanligt. Det var inte en grupp människor hon ville ha närmare kontakt med. Denna måndag som hade börjat dåligt verkade vara på väg att snabbt bli sämre. Daga sänkte till slut blicken till nattens rapporter och fortsatte. Klockan 4:15 i morse ringde en man 112 och meddelade att det låg en kvinna på Igeldamsgatan nere vid Kungsholms strand. Så det var en kvinna. Monikas humör sjönk ytterligare några grader. Hon hade aldrig kunnat vänja sig vid att kvinnor slog sig ihjäl nästan rutinmässigt. Hon hade aldrig vant sig vid den maktlöshet som en liten människa kan uppleva inför en som är mycket större. Och hon visste dessutom att det inte räckte med att vara kvinna och ha blivit ihjälslagen för att komma på löpsedlarna.